I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Radio Play.
Hur ser det ut med sexköp i Sverige? Vilka hamnar i prostitution? Och vad är anledningen till att män köper sex? Idag gästas vi av författaren och polisen Simon Häggström. Han har jobbat med det här i 13 år. Hej allihopa och välkomna ska ni vara till succépodden Alla våra ligg.
Hej, tack så mycket.
Hej och tack.
Hej, vad härligt med ännu en vecka och ännu ett avsnitt.
Ja.
Ja. Det är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Och jag heter Anna.
Jag heter Amanda.
Hej.
Hej. Det här avsnittet som vi ska spela in idag. Jag har varit uppspelt, det kanske är fel ord i sammanhanget, men mycket nyfiken på att göra det. Mm. För att vi ska prata om människohandel med polisen och författaren Simon Häggström.
Ja, så jävla spännande alltså.
Ja, och det var ju några, har du något personligt att dela med dig av? För jag har inte det, jag vill bara direkt.
Nej, och det skulle också kännas konstigt att så här prata om, ja, Marcus har det här om mina bröst idag. Alltså det skulle vara jättekonstigt. Så att, nej, jag tycker att vi pratar om avsnittet direkt.
Ja, för nu har det ju gått kanske ett par veckor, lite mer, sen den här insats Torsk hände när Paolo och Roberto åkte fast med råge. Och det var ju en himla... På Instagram var det ju mycket åsikter.
Ja, som vanligt.
Som vanligt, ja. Och alla var så himla snabba också med att uttrycka sina åsikter.
Mm.
Och jag funderade jättemycket, ska vi lägga upp någonting? Ska vi ta avstånd från sexköp? Mm. Och det finns ju också ett oerhört grupptryck, även om inte folk skriver direkt. Så vi som lever i den här världen känner ju verkligen så här, okej, vi borde lägga upp något, annars så kommer folk tycka att vi gör fel.
Ja,
och i Freakshow, den podden, så sa Messiah Hallberg att folk hade frågat och skrivit så här, har Kinsa gått ut och tagit avstånd från det här? Ja, det hade hon inte då, men sen så gick hon ut och gjorde det, tog avstånd från sexköp på Paolo Roberto.
Ja, för om man inte har skrivit det på Instagram, då är man ju för.
Ja, precis.
Uppenbarligen.
Ja. Och det, jag tycker att det är en oerhört stress liksom, att leva med, att man måste uttala sig om allt hela tiden. Men jag kan också tycka att det är ganska löjligt, för det att gå ut och ta avstånd från sexköp är ju lite som att säga att luft är bra, för att jag tror att vi flesta tycker att det kanske är en problematisk grej.
Ja, lite som att säga, okej, säg tre saker du inte gillar. Krig, bråk, svält.
Exakt.
Alltså, ja, vi fattar att du inte gillar det.
Men, och det som också är grejen, att jag kände så här, okej, men vi måste lära oss lite mer. Jag kan inte, jag vet inte vad jag tycker exakt, förutom att jag tycker såklart att det verkar vara en fruktansvärd värld. Så, för jag la upp så här, jag var så chockad över att Paolo hade lagt upp en bild med sin, jag gissar, ex nu, och skrivit att han var så kär, och sen några senare timmar gått och köpt sex.
Mm.
Och det skrev jag på Instagram, och direkt var det någon som skrev, du menar våldtäktsköp.
Mm.
Och då blev jag så himla less. För jag tänker också att så här, det heter ändå sexköpslagen.
Mm.
Jag vet inte tillräckligt mycket för att kunna säga att jag tycker att alla sexköp är våldtäkter.
Nej. Och också den stressen av att om man inte liksom har lagt ut något direkt när det har hänt, så är det sån otrolig, liksom, det är sånt otroligt grupptryck.
Mm.
Och då blir det ju konstiga åsikter som inte är direkt genomtänkta.
Ja.
Och då blir det inte så bra.
Nej.
Så att, det är...
Och det här med det sagt, så
det
vi tycker inte, bara för att vi inte gick ut med det med en gång, så är det inte så att vi tycker att sexköp är bra eller oproblematiska. Men vi blev väldigt glada för att vi har försökt i mer än ett år få hit Simon Häggström. Och äntligen då, när vi hörde av oss igen, så sa han ja. Och han är som sagt polis, har jobbat med människohandel i 13 år. Och han är även författare till en ny bok som har kommit nu. Den heter I skuggan av sektor 5. Och han sitter här i mitt sovrum där vi spelar in för tillfället.
Välkommen hit!
Tusen tack.
Det är jättekul att du är här.
Har ni försökt ett helt år alltså?
Ja.
Jag känner oss hedrade att du sitter här.
Ja, verkligen. Först sa du ju nej.
Just det, gjorde jag säkert.
Och sen i researchen sa du, för att jag tyckte att er podd verkade löjlig.
Ja, men precis. Jag hakade väl upp mig vid namnet lite där. Ja. Det var väl det.
Du har också ett löjligt namn.
Men, ja. Men den är lite löjlig ibland. Ja. Ibland så pratar vi om löjliga saker, men ibland så måste man också ta upp viktiga.
Jättebra.
Okej, okay, men du jobbar ju med såna här frågor. Hur började du med det?
Det där är en jättebra fråga, för att när man blir förknippad med ett ämne, som jag har blivit liksom, när man ser mig så tänker man prostitution.
Verkligen.
Folk verkar, eller många verkar ha fått för sig att jag typ har drömt om det här sedan jag var liten, att när jag blir stor ska jag vara med prostitution. Mm-hmm. Så var det ju verkligen inte, kan jag säga. Jag kommer från lilla Småland, en liten by som heter Stockaryd. Jag har nog aldrig varit i kontakt med prostitution någonsin. Men jag kom in på polishögskolan, flyttade upp till Stockholm. Vi hade ett föredrag med en polis från Rave-kommissionen. Det var ju en narkotikapolisenhet under skoltid. Och jag bara, wow, jag vill jobba med knark. Mm. Alltså narkotikaspaning. Så det var verkligen, jag var helt inne på det när jag gick polishögskolan. Kom ut efter 2 år, gjorde min aspiranttjänstgöring här i Stockholm City. Och blev grundplacerad då i, det var lite som att mina drömmar gick i uppfyllelse, för jag blev placerad i Plattangruppen på Sergels torg. Som hade en enda uppgift, och det var att störa ut den öppna narkotikahandeln. Så att, alltså, jag brann ju verkligen för narkotikabekämpningen. Det var liksom det som jag levde för. Jag älskade att vara på Plattan och jaga langarna och sådär. Men våra chefer gav oss ett sidouppdrag. Och det är ju ett stenkast från Sergels torg, så ligger ju en gata som ni kanske har hört talas om. Med den Malmskillnadsgatan. Och cheferna sa så här, att ni måste också göra riktade insatser mot gatuprostitutionen på Malmskillnadsgatan. Så det var först där jag kom i kontakt med det här brottsområdet, prostitution. Vi hade ingen utbildning överhuvudtaget på skolan.
Men jag måste fråga, alltså, jag har fått uppfattningen av Malmskillnadsgatan är lite så att det var ett problem förut, att det inte finns längre, att det inte är en utsatt gata eller liksom en sån.
Jo, alltså, man ser så här, backar vi till 80-90-talet så kunde det vara upp mot 80 kvinnor som rörde sig på de här gatorna. Gatuprostitutionen idag är betydligt mindre. Men den finns ju fortfarande kvar. Och det är Malmskillnadsgatan och Mäster Samuelsgatan. Och det är inte alls lika många. Men du har fortfarande kvinnor från, alltså inte bara Sverige, från Rumänien och Nigeria. Som frekventerar gatuprostitutionen. Så att den lever fortfarande. Men det är ju nätet idag som är den stora arenan.
Ja, såklart.
Men din bok, som sagt, precis har släppts. I skuggan av sektor 5. Den handlar ju om hallickar, om prostituerade, främst från Rumänien, och om poliser. Vad berätta om, och också den inleds framförallt, ska jag säga, med ord från en före detta hallick som skriver: jag önskar att jag kunde säga att mycket av det här var fiktion, men det är tyvärr verklighet, mycket av det. Och det är ju liksom en otroligt fängslande och hemsk bok. Berätta om sektor 5, för där...
Vad är sektor 5?
Ja, precis.
Jag tror, först måste man sätta bilden och säga, alltså, prostitutionsmarknaden i Sverige idag domineras av den utländska gruppen, det vill säga utländska kvinnor som förs hit från ett annat land för att säljas i Sverige.
Okay.
Och det landet som dominerar prostitutionsmarknaden är Rumänien. Okay, det har helt enkelt att göra med att Rumänien är ett av Europas fattigaste länder. Och Sverige är ett rikt land, så man tar hit kvinnorna för att man kan tjäna mycket pengar. Och sektor 5, alltså Bukarest är indelat i sektorer. Ungefär som med Östermalm och Kungsholmen och Vasastan och sådär. Så finns det olika sektorer i Bukarest, och i sektor 5 så ligger ett område som heter Ferentare. I Ferentare så finns det ett ökänt ghetto. Det är stämplat som inte bara ett av Rumäniens farligaste områden, utan ett av Europas farligaste områden. Där människor lever i extrem fattigdom. I boken så får man följa då en ung kvinna som heter Loredana, som bor i det här gettot och som säljer sex på gatorna i Bukarest. Och anledningen till att jag ville porträttera den här kvinnan Loredana redan från att hon lever i Rumänien är för att jag uppfattar det som att i Sverige så är vi ju så vansinnigt bortskämda, för att tala klarspråk. Vi tar så jättemycket för givet. Med en säng att sova i, mat på bordet, elektricitet, rinnande vatten, ett jobb att gå till. Alla de här sakerna som vi bara förväntar oss ska finnas. Och då är det många som inte förstår då, när de här kvinnorna kommer hit och man ser de här annonserna som finns på nätet, och det kan vara sexiga underkläder och putande läppar. Och det kan till och med vara silikonbröst, va? Så tror folk att nej, men de här kvinnorna, titta, de ler ju.
in i kameran. Mm. De är frivilliga lyxeskorter. Och så förstår man inte vad det är som finns under ytan. Mm. Vad är det man lämnat? Och det var därför det var så viktigt för mig att porträttera hur ser de här kvinnornas verklighet ut hemma i Rumänien? För då förstår man också varför de blir så enkla offer för människohandlarna. Mm. Jag brukar säga att 100 kronor är inte speciellt mycket pengar för de flesta i Sverige. Mm. Men för den som inte någonting har så blir 100 kronor jättemycket pengar. Mm. Och det är precis det här som de här kvinnorna från sektor 5 bland annat har gått igenom. De lämnar alltså Rumänien med det här, de vet inte ens om de har mat på bordet att sätta fram till sina barn.
Nej.
Och då är det jätteenkelt att förstå att de hamnar i en lägenhet i centrala Stockholm där de har sex med 5-10 snubbar om dagen.
Mm. Vad blir de lovade?
Människohandeln har ju förändrats. Jag vet inte om ni har sett, det finns ju en film som väldigt många har sett som heter Lilja Forever som släpptes för många år sedan. Och på den tiden var ju människohandeln väldigt, väldigt våldsam och väldigt, väldigt extrem. Det finns ju flera filmer, Taken och alla
möjliga. Ah, ja, gud ja.
Jag menar, människohandlarna kan fortfarande vara våldsamma, absolut. Men vi ser ju dock tydligt att människohandlarna har blivit smartare. Ja. Och mer sofistikerade. Istället för att kidnappa liksom, så har man lärt sig att om vi går på de här utsatta grupperna, de som inte har mat på bordet, ja, då behöver vi behöver inte ens luras.
Nej.
Förr så var det ju så att många kvinnorna lurades till Sverige i tron om att de skulle få ett vanligt jobb. Men idag så är det så att många av de här kvinnorna från Rumänien, de är fullt medvetna om vad det är de ska göra. Mm. Men de offrar sig själva av kärlek till sin familj där hemma. Så åker man hit. Det man kan bli lurad på däremot är villkoren. Mm-hmm. Okay? Exempelvis så här. Man kommer överens med sina människohandlare då att jag ska behålla 20% av allt jag tjänar och så tar de 80.
Mm.
Och det de kanske inte alltid förstår är att ja, de där 20%, det kommer göras diverse avdrag också. Mm. På de här 20%. Avdrag för transporter. Alltså att hallikarna kör dig till och från sexköparna mitt i natten. Mm-hmm. Avdrag för mat. Mm. Avdrag för boende. Mm. Avdrag för säkerhet. Va? Att vi beskyddar dig, vi håller koll på dig och så vidare. Och helt plötsligt kan det vara så att det blir inte speciellt många kronor kvar. Va? Men de här, vad ska man säga, de här överenskommelserna kan ju se väldigt annorlunda ut. Andrej exempelvis som skrev förordet, han hade ju en överenskommelse med sina kvinnor att de fick behålla 50%. Mm. Så de splittade 50% var. Men han hade kvinnorna fick behålla en väldigt hög procentsats där. Då. Men han var ju också väldigt smart. För det som hände var ju då att det hörde ju av sig många kvinnor till honom. Och så att jag vill jobba för dig så att säga. Mm. För att du verkar vara schysst.
Mm.
Så det finns massa olika skolor. Det finns olika grader i helvetet, tänker jag.
Ja, för det som jag förstod det på boken så är det också alltså, otroligt ovanligt att man jobbar utan en hallick. Alltså, främst då kanske de som kommer från Rumänien, eller?
Ja, men det är ju inte så svårt att föreställa sig. Tänk nu att du kommer hit till Sverige. Du säljer sex till en man under en timmes tid. Han betalar 3 000.
Mm.
Det är nästan en månadslön för den här kvinnan som kommer i Rumänien. Om de ens har ett jobb, vilket de flesta inte har.
Nej.
Och att då föreställa sig att de här unga kvinnorna från de här bedrövliga områdena har råd med flygbiljetter, har råd med att fixa en lägenhet genom Airbnb, har råd att lägga ut sexannonser på nätet, mat, alla de här omkostnaderna. Det säger ju sig självt. De har inte de ekonomiska förutsättningarna.
Mm.
Det är därför de blir beroende av hallickarna. Som oftast många gånger har det här startkapitalet.
Mm.
Och man får också en skuld som man måste betala tillbaka.
Mm.
Tar vi de nigerianska kvinnorna exempelvis. Nigeria är det andra, näst största landet som dominerar marknaden i Sverige.
Hur kommer det sig?
Ja, det är en hel tre timmars utläggning varför Nigeria.
Men, extra långt avsnitt.
Ja, det är extra långt avsnitt. Det är voodoo och det är massa olika saker som väger in där. Men där blir man mer lurad. Där säger man många gånger så här till kvinnan att du ska betala 50 000. Du får en skuld på 50 000 som du ska betala av.
Mm-hmm.
Och då tror kvinnorna att det är 50 000 naira, nigerianska naira, som motsvarar ungefär en månadslön för en sjuksköterska i Nigeria. Typ 1300-1400 svenska kronor. Och det tänker man ju, det är inte en, alltså den går ju att betala av den skulden. Men det är först när de är på plats i Europa som de förstår att de där 50 000 var 50 000 euro. Det är en halv miljon kronor.
Men vadå, kommer de bara plötsligt på gatan och säger till folk, du är skyldig med pengar, eller?
Ja, precis. Alltså, det här är ju i Nigeria då, det är ju kvinnor som kommer från stammar liksom, ute på den nigerianska landsbygden många gånger. Jag har träffat kvinnor som inte ens vet vad en hamburgare är för någonting. De kan inte läsa, de kan inte skriva, de har ingenting när de väl står nere vid Stureplan.
Jo, men jag fattar inte hur någon kan, alltså, de bara kommer till stammen och säger hej, du är skyldig mig pengar.
De nigerianska kvinnorna luras mer. Ja, de luras mer. Det är den gamla typen av människan som lever kvar. Man luras till Europa, drömmen om ett bättre liv, att man ska få jobb. Hårfrisör är väldigt vanligt exempelvis. Men så placerar man dem på Stureplan istället och så får de jobba av den här skulden på 500 000 för att återfå sin frihet. Och gör de inte det så har man ihjäl familjemedlemmar där hemma.
Åh, herregud. Ja. Har de kontakt med varandra, de här kvinnorna?
Ja, det kan de absolut ha. Ofta så är det ju så också att de kommer två och två. Att människohandlarna placerar dem i lägenheterna två och två så att de ska ha sällskap liksom, kunna liksom på något sätt prata med varandra. För att de här kvinnorna, de är inte ute, och det är också så här, de är inte ute och kör sightseeing liksom. De går inte på Djurgården eller på något så här ABBA-museet eller något sånt där, utan de sitter i sin lägenhet. Och många gånger så går, alltså ibland så är det så att hallikan åker och hämtar mat och kondomer bara för att de ska vara tillgängliga hela tiden. Så att vissa av dem vi träffar har ju aldrig varit utanför dörren mer eller mindre. I enskilda fall ska jag säga så har vi gått in i ärenden där kvinnan inte ens vet vilken stad hon befinner sig i. Så man säger fel. Bara, men det är, jag tycker Göteborg är en fin stad. Men det är ju Stockholm. Liksom. Så att de vet inte ens var de är alltid.
Vi sponsras av Liggboxen.se och själva produkten Liggboxen såklart.
Ja, och det är ju vår egen tjänst. Det är en box för sex leksaker och tips och inspiration som man kan prenumerera på.
Fantastiskt.
Ja, och man kan ju faktiskt ge presentkort på Liggboxen.
Och det har man kanske råd med idag när det är löning.
Grattis till allihopa. Och vi har ett litet erbjudande som vi vill framföra. Och det är att om man köper presentkort på 3 boxar eller fler under dagen idag. Idag är det ju alltså torsdag.
Den 25.
Yes. Då så får man en box på köpet.
Jajamän.
Cykel på köpet, fast en box på köpet.
Ah.
Exakt. Och det gäller då idag bara, eller så långt lagret räcker.
Exakt.
För vi har ett antal tidigare boxar på lager som vi ska ge då.
Och då blir det en random box som ni får, för att vi kan inte hålla på att ta hänsyn till önskemål, tyvärr. Och sen så kan ni också hålla utkik på Liggboxens Instagram, för där uppdaterar vi om det är så att boxarna tar slut tidigare än ikväll.
Ja, precis. Där heter vi Liggboxen. Men som sagt, man får en box på köpet om man köper presentkort på 3 boxar eller fler idag.
Ja. Ja. Jag vill lägga till att vi skickar inte ut det här tillsammans. Alltså, den skickar separat. Det är alltid folk som frågar det, så jag tycker att det är värt att förmedla.
Bra.
Tack Liggboxen. Den här skulden som det snackas om, du sa att de tar omkostnader för skjutsning, flygbiljetter och sånt. En sak som de väl också tar betalt för är underkläder och fotografering. För att som jag baserar det här mycket på boken, men som sagt, det var tydligt att det var kanske ganska verklighetsförankrat. Är ju att de får gå igenom en fotografering för att läggas upp på de här sajterna, och också att det verkar som att de har en central i Rumänien där kvinnor sitter och svarar på annonserna, så att det ska låta som att det är den lyckliga horan som svarar, men att det är egentligen sen de som väl är här kan knappt några ord engelska, men ändå är det så viktigt för sexköparna att det är tjejerna som älskar sex som har lagt upp det här, trots att, ja, som du säger, det är ganska lätt att genomskåda kanske att det after all inte är det. Berätta lite om, det var en dålig fråga, men berätta om hela den grejen.
Men det här är jätteviktigt att än en gång förtydliga, för det här är ju prostitution, människohandelns liksom, den här illusionen. Att, alltså, gemene man där ute tänker så här, när man hör ordet människohandelsoffer, då tänker man Lilja Forever. Man tänker en kvinna som öppnar dörren, hon är sönderslagen, mascaran rinner, blod från hennes läppar, hon har blivit slagen, våldtagen, hon hålls inlåst. Då tycker alla fruktansvärt, hoppas polisen kommer att rädda henne. Om den här kvinnan däremot öppnar dörren och är iklädd sexiga underkläder, sminkad, fixad, har ett leende på läpparna, säger välkommen, då ser plötsligt många människor inte människohandel längre. Nej. Då ser de, ja, men hon har ju valt det själv. Hon trivs, hon älskar sex, det är en lyxeskort det här. Men problemet är att på internet så hittar du inga annonser där det står så här: hej, jag heter Anna, jag är ett offer för människohandel, vill du köpa sex, ring följande telefonnummer. Men vi skrattar ju åt det är helt vansinnigt. Varför då? Jo, för att människohandel kommer alltid på ytan se ut som någonting frivilligt, som någonting sexigt, som någonting inbjudande.
Mm.
Okay? Så det är det här som gör det här så otroligt komplext. För att det är ju så att det finns ingen sexköpare som kan avgöra huruvida han köper sex av någon som så att säga gör det här för egen maskin eller har en hallick. Jag menar, om till och med polisen, vi måste ibland spana i veckor för att utreda de här förhållandena. Liksom, hur ser de här kriminella strukturerna, hur är de uppbyggda? Hur mycket självbestämmande rätt har kvinnorna, hur mycket har de inte? Och den här bedömningen ska då en sexköpare göra inom loppet av 30 sekunder. Det blir liksom, det blir kortslut. Och det där här folk måste förstå att människohandlarna investerar ju i sina brottsoffer.
Mm.
Precis som det här som du nämner. Man köper underkläder. Man tar dem till en fotograf. Och bilderna eller fotografierna kan ju vara jättesexiga. De kan se ut som så här modellfoton verkligen.
Mm.
Men det betyder egentligen ingenting.
Mm.
Det kan vara lika mycket människohandel för det. Och det är det folk måste förstå.
Mm. Vad är det för typer av som köper sex?
Ja, det är en absolut... Under mina...
Vanligaste frågan.
Absolut vanligaste frågan. Och jag kan bara förmedla samma svar som jag egentligen alltid har sagt. Och det är att det finns... Alltså ska man generalisera om gruppen sexköpare så kan man inte säga så mycket om dem annat än att de är män. Och det
till
här,
hur stor del, för jag lovar... Vi har ganska många män som lyssnar. Jag lovar att det finns några som... Ja, men det finns också tjejer som köper sex.
Ja, och de åker till Gambia och Senegal. Och så här, alltså det har jag varit med om det här så länge. Nu måste man, för vissa blir provocerade av det här när jag säger att sexköparna är män.
Mm.
Men nu är det så att vi har haft sexköpslagen i drygt 20 år.
Mm. Mm.
Vi har inte ett enda ärende där en kvinna har gripits eller dömts för köp av sexuell tjänst. Va? Ah,
okay.
Vi har däremot tusentals män som har blivit lagförda. Och sexköpslagen är könsneutral. Va?
Mm.
Alltså jag lägger ju ingen värdering i om man är man eller kvinna som köper sex. Tro mig, jag kommer jaga dig lika mycket om du är kvinna som köper sex som om du är man.
Mm.
Men av någon märklig anledning så verkar det som att ni kvinnor inte är lika angelägna om att köpa sex. Sen så kommer då de här, kvällspressen brukar någon gång om året slå upp en artikel där de har intervjuat någon medelålders svensk kvinna som har åkt då exempelvis till Gambia.
Mm.
Och där har någon form av då yngre man som hon har... så att säga betalat pengar till. Men det är klart att det kan finnas enskilda kvinnliga sexköpare, absolut.
Ja.
Men vi måste våga prata om problemets kärna, för att annars kommer vi aldrig komma fram till en lösning.
Nej.
Och jag kan säga det för att jag själv är man.
Mm.
Ska vi få bukt, och det skriver ju André i sitt förord också, ska vi få bukt med det här problematiken, då måste män i Sverige sluta köpa sex, för vi kommer att fortsätta komma, för det finns alldeles för mycket pengar att tjäna för de kriminella nätverken.
Vad tror du det är då? Varför köper de sex? Alltså, vad är det som lockar liksom?
Det finns... Jag tror att det är viktigt att inte generalisera för mycket. För precis som de som säljer sex och även de som köper sex, alla bär på sina unika historier.
Ja, jo.
Men om man tar lite så här... Vissa handlar det ju om fantasier.
Mm.
Alltså att man har någonting som man kanske vill göra som man inte vågar föreslå där hemma, eller som man kanske inte får göra.
Mm.
Ja, vad gör man då? Då betalar man sig till det här.
Mm.
Vissa vill bara omväxling.
Mm.
Exempelvis man har levt tillsammans länge med kanske sin sambo eller fru eller vad det nu är, och känner att man vill ha omväxling, ha någonting annat. Andra kan ha mer så att säga djupgående förklaringsmodell. Det kan röra sig om tunga sexmissbruk.
Mm.
Jag har träffat män som har fullständigt tappat allt. Jag minns vi grep en man som hade tagit 100 000 i sms-lån. Och ni vet ju, de räntorna är inte fördelaktiga.
Nej.
Bara för att han var så desperat för att köpa sex. Och han sköt mer eller mindre hela sin ekonomi i sand.
Åh, herregud.
Det finns de som är mer av det våldsammare slaget. Va? Som vill då utöva våld. Och det här där makten som är viktig. Alltså förnedringen.
Mm.
Att jag äger en annan människa. Det finns en mängd olika förklaringsmodeller, men det som på något sätt är sammanfattande för alla de som köper sex är att det är egoismen. Okay? För att jag tänker så här, om jag har sex med någon som vill ha sex med mig, då känner jag ju det. Om jag har sex med någon som inte vill vara med mig överhuvudtaget, då känner jag det också.
Mm.
Ja, och det är ju det som är med de här männen, att de bryr sig inte. Det enda de bryr sig om är sig själv.
Mm.
Och sin egen orgasm. För att sen så skiter de i den andra parten. De tycker att men de har fått sina sedlar. Nu är det min tillfredsställelse som gäller. Så att det är ju Väldiga, väldiga egoister skulle man kunna säga.
Okej, okay. Hur har det gått för mig, undrar du?
Ha?
Ja?
Hur visste du det?
Nej, men jag kunde se det i dina ögon.
Mm.
Jag hade ju som läxa att jag skulle ha sex orakad.
Just det.
Ja, för att jag kände mig ju lite som ett barn. Eller liksom jag kände mig lite barnslig när jag hade sådär lite hår och så.
Mm. Ja, men fast i rakandet.
Ja, jag var fast i det. Eller, var är
oj,
det?
Oj, det låter som att du har skett en stor förändring.
Nej, men det tycker jag ändå att jag har gjort lite.
Jaså?
Alltså, den här veckan... Gud, det är väldigt... Nu blir det... Ja. Ja, det blir väldigt detaljerat om mitt kön.
Nice, äntligen, som vi har längtat. Jag lutar mig tillbaka, märkte jag, för att få höra det här.
Nej, men tidigare så har jag rakat ganska mycket och liksom lämnat lite grann på toppen.
Ja.
Nu så har jag liksom mer ansatt.
Okej.
Okay. Låtit ganska mycket hår vara kvar.
Mm.
Däremot rakat bikini. Linjen, säger man väl.
Mm. Ja.
Ja, och jag och Marcus har legat. Jag sa ingenting till honom. För jag tänkte att nej, jag vill nog inte att han ska få säga tycka till heller.
Nej, just det.
Nej, för att jag vill inte att han ska vara medveten om det.
Mm.
Ja, men alltså, innan vi hade legat så ansade jag lite. Och då blev det ganska dåligt. Jag antar att det tar lite tid att få snitsen. Så att det blev ganska... fläckigt och fult.
Aha, för du rakar liksom lösare då.
Ja, precis.
Jag förstår. Mm.
Så att det var nog en av mina fulare vaginor jag haft. Men det gick bra ändå.
Ja.
Alltså Marcus gick ner på mig och jag tänkte så här, oj, nu händer det, nu gör han det. Och vi
låg och tänkte så pass.
Ja, för jag, det var ju ändå läxan.
Ja.
Ja. Men det kändes helt lugnt. Han sa ingenting, gjorde ingenting. Nej, inget särskilt.
Nej.
Som
ett helt vanligt
kön.
När han
såg mig så sa han hej. Så att jag tror att han tyckte att det var gött ändå. Men däremot, jag funderat på om jag ska låta honom veta om min tankeprocess.
Mm, just det.
För det är ju konstigt att jag gör läxor som han inte vet om. För han borde ju veta att så här, snart borde det vara en läxa som är igång.
Just det.
Så han undrar säkert. Så jag tänker att jag kanske kan förlänga det en vecka, men då den här veckan så ska jag säga till honom.
Det tycker jag är jättebra.
För du, jag har förändrat en grej med mitt kön.
Exakt, för man vill ju om det är så att han säger att han gillar dig mer rakad, ja då så kan det ju vara. Då hatar man honom, fast så är det ju inte riktigt.
Nej.
Utan man kan ju förstå framförallt vid oralsex att man inte vill ha
självklart
hår i munnen. Men man vill ju ändå veta hans tankar om det så att han inte har sett det överhuvudtaget. Det tror jag är det troligaste.
Tror du?
Ja, absolut.
Ja, spännande.
Alltså häromveckan så sa ju Victor till mig, han visste att jag skulle klippa mig. Så han sa, dagen innan jag hade klippt dig. Åh, har du klippt dig? Bara att han var så orolig att missa det. Men så sa han det innan jag ens hade varit hos frisören. Så är det ju typ för de flesta killar.
Mm. Ja, men jag tror att Marcus och jag kommer ligga idag. Jag ska säga det till honom efteråt.
Ah, grymt.
Mm. Jag ska se vad hans reaktion blir. Okej, men då tar jag en vecka till. Precis som vi har sagt, under sommaren så blir det kanske lite längre liksom.
Jag tycker
det är bra.
Ja.
Man får lite extra tid på sig att utforska. Mm. Okej. Då får du höra resultatet om en vecka.
Bra. Vi hörde av en kompis som inte är polis, men ändå, att den vanligaste frågan till prostituerade är hur mycket våld får jag använda?
Det överensstämmer inte med den bilden jag har av
det glädjer mig någonstans. För jag orkar inte att alla män, förutom att var tionde köper sex, så orkar jag inte heller med att alla ska vara våldsam också.
Det beror på givetvis hur man definierar våld också. Givetvis. För att köpa sex i sig är ju alltså kategoriserar vi som en del av mäns våld mot kvinnor. Men så som jag tolkar frågan så är det alltså att man är våldsam under den sexuella akten. Liksom, och kanske slår eller vad man nu kan tänka sig. Och vi känner... vi har så pass bra förtroende hos många att om det hade varit normaltillståndet i prostitution så hade man berättat det för oss.
Okay.
Jag skulle säga att det normala sexköpet idag är 1500 kronor för samlag och oralsex. Det är ungefär det ligger.
Men så måste jag fråga, har verkligen en av tio köpt sex? För det är en siffra jag har sett och som jag liksom inte kan förstå.
Nej, jag märker att många har svårt att greppa den siffran.
Ja.
Och man måste förtydliga den siffran lite grann. För att jag ser att det slås upp i alla möjliga medier till höger och vänster. Tittar man på, det har gjorts flera olika undersökningar genom åren, befolkningsbaserade sådana. Och det finns de undersökningarna som rör sig ner mot liksom 7,5% och de som rör sig upp mot 13-14% och någon som rör sig 10%. Jag brukar säga så här, jag tror att man ska dra ett medelvärde kring den liksom lägsta siffran och den högsta siffran och lägga sig någonstans runt 10%. Jag tror att det är rimligt. Men då ska man ha klart för sig att vi pratar om man någonsin under sin livstid har köpt sex. Vi pratar inte om att 10% säger att de köper sex varje vecka.
Nej.
Och man ska också ha klart för sig att tittar man på de här undersökningarna så uppger ett stort antal. Vi pratar mellan 70-80% att deras senaste sexköp har skett utomlands.
Ja, just det.
Så jag tror inte heller att det är så att en av 10 män köper sex i Sverige, utan Thailand i sin ungdom kanske. Eller tjänsteresa, Berlin, Amsterdam och så vidare. Men det är ju betydligt fler.
Ja, på tal om det så var jag i Amsterdam för några år sedan. Och jag gick på ett museum, jag kan fan inte ihåg vad det hette. Men det handlade om liksom prostitution. Och där så stod det en grej som jag blev lite paff av. Och det var att var en ganska hög siffra på att det blev inget sex av de som ändå köper liksom ett ligg av en kvinna, så blir inget sex, utan att de flesta köp är då sexlösa, för att jag vet inte, av prestation eller jag vet inte riktigt vad det är, varför det inte händer, men det kändes liksom orimligt att det är så. Vad tror du?
Knacka på fönstren där i Red Light District och fråga kvinnorna från Albanien, Rumänien.
Jag kan liksom inte tänka mig
att... en pratstund eller
Bulgarien och fråga om männen bara vill komma in för att prata. Det där är bara skitsnack.
Det är bara skitsnack.
Ja, visst, klart att det kan finnas enskilda individer som behöver någon form av samtalsterapi. Men varför ska man då gå till en kvinna som befinner sig i prostitution? Det
verkligen.
Nej, som sagt, jag har gripit... jag vet inte vad jag kan ha gripit. Jag har gjort några överslag, ett par tusen män.
Har du gjort så många?
Jag har suttit ner och pratat med de här miljöerna. Och jag har väl aldrig någonsin varit med om en man som då bara skulle ha betalat 1500 för att sätta sig och prata en stund.
Nej, liksom. Nej.
Det är sådana här myter som liksom drar iväg ibland. Så nej, det håller jag inte med om.
Nej.
Vi sitter och viftar ju och annat till varandra, för vi har så många frågor. Så att, vi har ju också tänkt så här, vi visste att vi skulle ha många frågor, så att vi tänker att vi ska fortsätta spela in men dela upp det för er lyssnare i två avsnitt. Jag har en fråga som jag måste ställa, för du sa det här med att det bara är män som du har råkat ut för. Eller nej, det måste jag säga så här. Vad eller vilka aktiviteter räknas som ett sexköp? Och låt oss ge lite bakgrund till den här frågan som är personlig. För att jag har genom årens lopp gjort lite research inför alla våra ligg. Någon gång fick vi ett mejl från en kvinna som skrev: har du hört talas om den här massören som ger erotisk massage? Ni borde ha med honom i podden. Och då så skrev vi till honom och frågade om han ville gästa. Och han sa nej, jag vill inte vara med, men en av er kan komma och få massage av mig, så kan ni prata om hur det var i podden. Och jag har varit lite testperson, så jag bara, men okej, jag går. Den här massagen var så mycket mer erotisk än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Alltså jag blev så otroligt upphetsad och avbröt för att jag hade inte betalat något för det, men för att jag tyckte också att det kändes konstigt mot min kille. Och då sa han, men vadå, du kan väl se det här som en mänsklig onanistund. Så han uppenbarligen var ju den som njöt i stunden, även om jag också gjorde det fysiskt. Men räknas det om jag hade betalat som ett sexköp?
Ja, nu är du inne på det som vi kallar för ganska rejäla gråzoner. Men kort och gott, alltså, grejen är att normalt sett skulle jag säga utifrån det du beskriver, ja, det är ett sexköp att betala för. Om jag betalar någon för att runka av mig, det är ett sexköp. Det är ingen snack om saken. Men det som är, det har ju dykt upp på senare år en mängd olika typer av olika så här, erotiska massager av olika slag.
Ja.
Och det som gör att jag är lite ändå så här och inte slår liksom näven i bordet är att vi har liksom ingen rättsfall på det här riktigt, tycker jag. Vi skulle behöva domstolens liksom, syn på liksom, vad exakt de här olika massagerna, vad går gränsen. Men absolut, om det är så att man betalar pengar för att bli tillfredsställd sexuellt.
Men vissa blir ju det, vissa har ju fetischer så att de blir det av liksom fotmassage. Ja, det är ju alltså det är speciellt, är det då att man måste vara en viss radie från könet som gör.
Vi ska inte gå in på liksom för mycket tung juridik här, men vi pratar ju definitionen av liksom sexuell handling.
Ja.
Och det är ju liksom de här traditionella, jag menar så samlag, oralsex, analsex eller att man stoppar upp sina fingrar eller smeker liksom. Jag är svårt att se om att det skulle bli köp av sexuell tjänst om någon går igång på att jucka mot en bil ute på gatan
och betala
någon. Ja, men alltså, det får ju någon, alltså det ska ju vara det som inom ramen för vad som betraktas vara sexuellt umgänge.
Men det är ju också svårt, för jag känner ju inte så mycket moralisk skuld eftersom att den här killen ju uppenbarligen njöt och det kändes inte riktigt som att någon av oss hamnade i kläm. Och jag vägrar tro att det var för att han var liksom inblandad i en större liga.
Men där får man också passa sig, för att lagstiftningen, alltså det som gör sexköpslagen unik, är ju att vi tar inte någon hänsyn till i Sverige huruvida den du köper sex av, alltså vart på trappan den befinner sig, det är olagligt att betala för sex. Det innebär att det är olagligt att betala för sex av någon som offer för trafficking, men det är också olagligt att betala för sex av någon som så att säga gör det av egen frivilja. Det är olagligt hela vägen, va? Och det bör man ha kännedom om.
Tur att du inte betala.
Ja, riktigt. Det hade varit obehagligt när jag trodde att han hade sån mörker i blicken och sa jag tvekar inte en sekund på att gripa kvinnor som också har köpt sex.
Men preskriptionstiden är 2 år.
Ja, skönt. Det har gått 2 år. Gud vad bra. Hjälp, det blir så Amanda, Roberto.
Jag vill understryka där att vi skulle verkligen behöva domstolens liksom, tolkning. Vi skulle behöva en, liksom, ett rättsfall på det här. Liksom. Vart går gränserna? Liksom, vad gäller just de här massageinstituten? Sen så har vi ju tyvärr alldeles för många massageställen runt om i Sverige som är förtäckta bordeller.
Ja,
det är
och det är också, för det var också en som stämmer, eller?
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Ja, det är så.
Men inte alla. Jätteviktigt för mig att säga. Mm. Bara för att det är en massagesalong så betyder inte det att det är en bordell. Men det finns alldeles för många som bedriver ren prostitutionsverksamhet.
Ja, herregud. Ja, tiden rinner iväg. Och vi har liksom typ hälften av vårt manus med frågor kvar. Så att vi tänker att vi kör ett till avsnitt med Simon, för att det är... Det kräver sin tid att prata om det här också. Jag vill inte heller ta det för kort tid, för att då blir det liksom lite förminskande för ändå en stor fråga. Så att vi kommer spela in med dig, Simon, lite längre, och så blir det till avsnitt för er som lyssnar.
Ja, och så tar vi orgasmtipset i nästa avsnitt då.
Ja, exakt. Så att vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Håll ut tills dess.
Ja. Hej då allihopa.
Hej då.
Hej då.